Panama-kanalen har moderniserats och utvidgats under årens lopp och flera utvidgningar finns i planerna för att tillåta både flera och större fartyg att passera. Men allt det här kan nu rinna ut i sanden när vattnet tryter. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Sukotsukki. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum sprung. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta. Mellan 200 och 250 miljoner liter. Så mycket sötvatten rinner ut genom slussarna, ut i havet när ett fraktfartyg passerar genom Panama-kanalen. En av de viktigaste transportvägarna för världshandeln. Uppemot 14 000 fartyg passerar genom kanalen årligen, så det blir mycket vatten. Och det här håller på att bli ett allt större problem i och med den globala uppvärmningen. Floderna på Panama-näset som matar vatten i kanalens reservoarer och slussar har inte längre det flöde som de en gång hade när det inte regnar lika mycket nu längre. Torrperioderna kommer allt oftare och de blir allt längre och intensivare. Inte minst under ett år med El Niño som också tycks bli intensivare i och med klimatförändringen. Allt det här har tvingat Panama-kanalens myndigheter att begränsa tonnaget för fartygen som passerar genom kanalen för att hindra att de kör fast när vattennivåerna i kanalen sjunker allt mer. Antalet fartyg som tillåts passera dagligen har också trappats ned. Så hur ser framtiden ut för Panama-kanalen vars transporter utgör 6% av världshandeln? Finns det någon plan B? Något sätt att fylla på kanalens sinande vattenreservoarer? Eller är det en återgång till den långa, dyra vägen runt Kap Horn som väntar fraktföretagen? Och vad betyder allt det här för mig? Lyssna vidare så är du snart lite klokare. Välkommen till Kvanthopp. Jag heter Markus Rosenlund. I de här avsnitten där vi benar ut något modernt mysterium eller problem börjar vi ofta med en historisk tillbakablick. Hur blev det så här? Det här avsnittet är inget undantag. Och för att reda ut problemen som klimatförändringen orsakar Panama-kanalen måste vi ta avstamp djupt i själva jordens historia. För 20 miljoner år sedan behövdes ingen Panama-kanal. På den tiden fanns det nämligen inget land där som Panama-näset ligger idag. En stor glugg skilde de nord- och sydamerikanska kontinenterna åt. Genom den här öppningen flödade vattnet fritt mellan Atlanten och Stilla havet. Men en förändring var redan på gång djupt inne i jorden. Två kontinentalplattor hade långsamt börjat kollidera med varandra. I den här kollisionen trycktes Stillahavsplattan sakta ner under den karibiska plattan. Trycket och värmen som kollisionen orsakade ledde till bildandet av undervattensvulkaner. Med tiden blev flera av dem tillräckligt höga för att bilda öar. De första öarna stack upp ovanför havsytan för cirka 15 miljoner år sedan. Samtidigt tryckte Stillahavsplattan den karibiska plattan uppåt, vilket höjde på själva havsbottnen. Med tiden höjdes den så pass mycket att det som en gång var havsbotten nu blev land. För cirka 3 miljoner år sedan hade slutligen ett kompakt näs bildats mellan Nord- och Sydamerika, den smala landremsa som vi idag kallar Panamanäset. Bildandet av Panamanäset har kallats den viktigaste geologiska händelsen under de gångna 60 miljonerna åren. Genom att stänga av vattenflödet mellan de två oceanerna styrde den nya landbron om havsströmmarna i både Atlanten och Stilla havet. Det hela fick betydande konsekvenser för hela jordens klimat och havscirkulation. Atlantens havsströmmar tvingades norrut och fann sig så småningom i ett nytt mönster som vi idag kallar Golfströmmen. Det varma karibiska vattnet som nu strömmade mot nordöstra Atlanten gjorde klimatet i nordvästra Europa varmare. Och det tackar ju vi här i Norden för. Men det ledde också till en ökad mängd nederbörd i Arktis, inte minst då i form av snö om vintrarna. Det här ledde i sin tur sen till att en period av istider inleddes. En som ännu pågår de facto. Nedisningarnas påverkan märktes tydligast på de högre breddgraderna just här hos oss. Men det hela gjorde också Afrika svalare, blåsigare och torrare. Det här fick de afrikanska skogsmarkerna att krympa medan gräsmarkerna i sin tur växte. Och det här innebar ett problem för vår förfader, Australopithecus, som var anpassad till ett liv i skogen. Australopithecus var nu tvungen att överleva på de öppna afrikanska grässlätterna och utveckla olika knep för att klara sig där. Bland annat att gå på två ben. Det här brukar betraktas som en av de riktiga milstolparna i vår utveckling, eftersom att gå på två ben betydde att vi nu hade händerna fria för att använda verktyg och för diverse andra sorters komplexa beteenden. I det här skedet gör vi en alla tiders snabbspolning. Vi spolar bandet till 1800-talet. Till en värld i full färd med industrialisering och globalisering. Och i en sådan värld ställer Panamanäset bara till med problem. Det här är inte någonting nytt i och för sig. Redan Karl den femte, kejsare av det heliga romerska riket och kung av Spanien, efterlyste ett sätt att skapa en genväg genom eller över näset för den spanska handelsflottan som färdades mellan Spanien och Peru. Året var 1534. Nå, i praktiken var enda sättet att uppnå det här ju att gräva en kanal genom Panamanäset. Men det skulle dröja till 1881 innan någon tog det första spadtaget. Och det skedde i den dåvarande provinsen Panama, tillhörande det som då kallades Colombias förenta stater. Numera är ju Panama självständigt. Den pådrivande kraften den gången i slutet av 1800-talet var ingen mindre än den franske diplomaten Ferdinand de Lesseps, mannen bakom Suezkanalen. De Lesseps tänkte att, sacre bleu, hur svårt kan nu en Panamakanal vara? Jag menar, den behöver ju bara göras 40% av Suezkanalens längd, vilket han också lyckades sälja in hos talrika privata investerare i Frankrike. Men det som de Lesseps inte berättade eller insåg kanske var att Panamakanalen var en oerhört mycket större teknisk utmaning än Suezkanalen. Panamanäset visade sig nämligen vara en av de svåraste och dödligaste platserna i världen att bygga en kanal på. Till skillnad från Suezkanalen, som i princip bara var ett dike grävt genom öknen, skulle Panamakanalen nämligen kräva slussar för att fungera. Fast Ferdinand de Lesseps, han ville ha en kanal på havsnivå uttryckligen, som Suezkanalen då. Men han fattade inte riktigt vad han beställde. De Lesseps besökte bara platsen ett fåtal gånger under torrperioden då dessutom, som bara varar 4 månader om året. Så hans män var helt oförberedda på regnperioden i Panama. Det faller alltså mer än 2,5 meter nederbörd årligen i Panama. Det här gjorde Chagres-floden, där den planerade kanalen började, till en rasande fors vars vatten steg med upp till 10 meter. De oupphörliga regnen utlöste också lerskred som begravde arbetare levande och svepte bort byggställningar och arbetarnas utrustning. Till råga på allt inträffade också en destruktiv jordbävning och staden Colón brann ner när ett inbördeskrig bröt ut.
Det här landet är bokstavligen förgiftat,
klagade den äldre franske ingenjören Adolphe Godin de Lepiné. Ferdinand de Lesseps själv, han besökte aldrig heller den täta djungeln där som grävmanskapet hade order om att bokstavligen flytta berg. Den här regnskogen bjöd på ett tropiskt helvete fullt av giftiga ormar, insekter och spindlar. Och den ständiga fukten.
Ibland såg man inte solen på 2 veckor i sträck,
noterade kanalarbetaren Rufus Ford senare och fortsatte.
På morgonen var man tvungen att dra på sig våta kläder. Det fanns inget sätt att torka dem.
De Lesseps förutsåg inte heller den kanske största utmaningen av alla, de tropiska sjukdomarna som hemsökte de här nejderna. Gula febern, dysenteri, malaria och andra tropiska sjukdomar dödade tusentals arbetare. 1884 låg dödssiffran på mer än 200 per månad. Åtgärderna som man satte in mot sjukdomarna var ineffektiva eftersom man inte ännu hade fattat myggans roll som smittspridare. Några vacciner existerade inte heller på Ferdinand de Lesseps tid. Arbetaren Alfred Dottin minns:
döden var vår ständiga följeslagare. Jag kommer aldrig att glömma tågvagnarna med döda män som kördes bort dagligen. Som om det inte var mer än timmar.
Uppskattningsvis 3/4 av de franska ingenjörerna som rekryterades av de Lesseps dog inom 3 månader efter ankomsten. Den höga dödligheten gjorde det utmanande att uppehålla en erfaren, tillräckligt stor kår av kunniga kanalbyggare. Och så här horribla förhållanden ingav ju inte heller förtroende i investerarna. Så problemen i Panama nedtonades och förringades för hemmapubliken i Frankrike. Fram till att Frankrike sist och slutligen övergav projektet 1888 hade olyckor och sjukdomar krävt hisnande 20 000 dödsoffer enligt siffror från det amerikanska utrikesdepartementet. De flesta av de döda kom från karibiska öar som Antigua, Barbados och Jamaica. Då hade de Lesseps alltså lockat pengar av investerare långt efter att han insåg att de här målen aldrig skulle nås och att hela projektet var konkursfärdigt. Och konkursen kom också sedan 1889 efter att de Lesseps hade gjort av med en summa som motsvarar nästan 7 miljarder dollar i dagens pengar. Det här inkluderade för övrigt också besparingarna från mer än 800 000 privatpersoner i Frankrike. Allt sammans gick upp i rök. I skandalen som följde, känd som Panama-affären, åtalades några av dem som ansågs ansvariga, inklusive Eiffeltornets skapare Gustave Eiffel. Ferdinand de Lesseps och hans son Charles befanns skyldiga till förskingring av medel och dömdes till 5 års fängelse var. Fast den här domen upphävdes senare och Ferdinand de Lesseps, som vid det här laget var 88 år gammal, fängslades aldrig. Men vi har ju en Panama-kanal idag. Hur kom den till då? Jo, USA under ledning av president Theodore Roosevelt köpte kanalprojektets rättigheter och tillgångar av fransmännen 1904 och tog över byggandet. Arbetet leddes av John F. Stevens och senare av George W. Goethals. Amerikanerna de hade ju förstås samma utmaningar att tampas med som fransmännen hade haft, men genombrott inom det medicinska, som att identifiera myggor som bärare av sjukdomar och utvecklandet av vacciner ledde till att man fick sjukdomarna under kontroll. De amerikanska ingenjörerna de gick in för ett system med slussar i motsats till de franska planerna på ett djupt dike genom hela näset. Systemet med slussar var mer hanterbart helt enkelt, med tanke på regionens utmanande geografi, om vi uttrycker det hela diplomatiskt. Lätt blev det ändå inte för amerikanerna heller, men trots jordskred, diverse tekniska bakslag och andra käppar i hjulet invigdes Panamakanalen officiellt den 15 augusti 1914, just som första världskriget brakade loss. Först med att passera kanalen var det amerikanska lastfartyget SS Ancon. och sen snabbspolar vi igen lite. År 1977 fattades beslutet att Panama-kanalen i sin helhet skulle överföras från USAs kontroll till Panama, som nu var självständigt. Och det här skulle ske den 31 december 1999, vilket också skedde. Och det tackade ju Panama för. Kanalen är idag den största enskilda källan till landets skatteintäkter, med ungefär 5 miljarder dollar som trillade in i statskassan under år 2022 till exempel. Panama-kanalen hanterar cirka 6% av världens sjöfart varje år. År 2022 korsade mer än 14 000 fartyg kanalen. En stor del av transporterna utgörs av bränsle, spannmål, mineraler och varor från fabrikerna i östra Asien till amerikanska konsumenter på USAs östkust. Mer än 40% av exporten från nordöstra Asien till New York och de övriga storstäderna transporteras genom Panama-kanalen. Kanalens totala sträckning, inklusive de båda inloppen, är 81 kilometer och resan tar minst 7-8 timmar. Högst 48 fartyg per dygn kan ta sig genom kanalen och väntetiderna vid inloppen har traditionellt legat på cirka ett dygn. Men på sistone har väntetiderna blivit allt längre. Och det är här som vi kommer till krisen som den globala uppvärmningen hotar ställa till med. Torkan som Panama har upplevt på sistone har minskat kanalens kapacitet från omkring 40 fartyg om dagen till 25 i november i fjol. Nu i februari väntas det bli så lite som 18 fartyg per dag. Det här har lett till att fartygens väntetider har tänits ut till uppemot 3 veckor. Och det här alltså i en världsekonomi där tid bokstavligen är pengar. Men vad har torkan att göra med Panama-kanalens funktion? Kanske någon frågar nu. Suezkanalen ligger ju till exempel mitt i den kruttorra öknen och den funkar hur bra som helst. Jo, men som sagt, Suezkanalens vattenyta ligger på samma nivå som havet hela vägen. Suezkanalen har inga slussar. Den är i princip som sagt bara ett dike. Panama-kanalen är däremot en helt annan femma. Som sagt, Ferdinand de Lesseps, han skulle ha velat gräva kanalen ända ner till havsnivån, men det visade sig vara för svårt. Därför har vi nu 3 grupper av slussar i Panama-kanalen som stegvis lyfter fartygen upp över näset inalles 26 meter över havsytan och sen ner tillbaka. Som högst ligger Panama-kanalens vatten i Gatunsjön, som är den större av kanalens 2 konstgjorda sjöar. En ytterligare konstgjord sjö, Alajuela-sjön, fungerar sen som vattenreservoar för kanalen. De här slussarna, de är onekligen den mest imponerande delen av Panama-kanalen. Men de är också orsaken till problemen. De fungerar ju nämligen med sötvatten. Och varje gång man öppnar en sluss för att släppa in eller ut ett fartyg i kanalen rinner det ut en mängd sötvatten i havet. Faktum är att varje lastfartyg behöver upp till 250 miljoner liter sötvatten för att flyta genom kanalen och dess slussar. Den största av slussarna är Miraflores-slussen. Slussarna här, som alltså är dubblerade, det finns en sluss per riktning, är 33,53 meter breda och med en effektiv längd på 304,8 meter. Det tillgängliga vattendjupet i slussarna varierar, men det minsta djupet är 12,55 meter. De här dimensionerna dikterar sedan den maximala storleken på de fartyg som kan trafikera kanalen. En fartygsklass som går under namnet Panamax. Normalt har slussarnas längd och bredd varit de viktigaste strategiska måtten som allt kretsar kring, inte så mycket djupet. För historiskt sett har tillgången på vatten som sagt inte varit ett problem på Panamanäset. Som vi hörde så hade tidvis funnits för mycket av den varan till och med. Men under de senaste årtiondena och framförallt under de senaste 6 åren har kanalregionen tillsammans med mycket av resten av Centralamerika lidit av en sällsynt torftig nederbörd. Oktober 2023 bjöd på 41% mindre nederbörd än vanligt, den torraste månaden inom en regnperiod sedan 1950. Vattennivåerna har följaktligen varit alarmerande låga i kanalens sjöar. Vi snackar om ett vattenunderskott på 3 miljarder liter per dag bara i Gatun, den största sjön. Och någon lättnad tycks inte vara i sikte. Det komplexa väderfenomenet El Niño i Stilla havet började i höstas och väntas pågå fram till våren nu i år. I Panama betyder El Niño generellt lägre nederbörd än genomsnittet. Det är dessutom en kraftig El Niño vi har just nu. Så för att kompensera för det minskade vattendjupet i Panamakanalen har kanalbolaget sänkt fartygens viktgränser med upp till 40% minskning av lastkapaciteten. De största fartygen sväljer i normala fall upp till 13 000 containrar. I vissa fall har man tvingats lossa en del av containrarna och lasta dem på tågvagnar. Allt det här kan sedan få rederierna att tappa nerverna, förståeligt nog, och få dem att styra om sina rutter mellan Atlanten och Stilla havet. En möjlighet är att frakta godset längs järnvägen genom hela USA, men det är i dagens läge väldigt dyrt. Colombias president Gustavo Petro har också talat om att bygga en helt ny tåglinje över Panamanäset som skulle konkurrera med Panama och deras kanal. Mexiko har också varit inne på samma spår. En annan utväg är ju sen förstås att återuppliva den gamla, långsamma sydliga sjövägen runt Kap Horn, en omväg på sådär 13 000 kilometer. Det här var ju orsaken till att man byggde hela Panamakanalen från första början. Och som om inte de här restriktionerna i Panamakanalen är nog, så har vi ju också trubbel med Suezkanalen. Attackerna på handelsfartygen som passerar genom Röda havet har fått många rederier att undvika Suezkanalen också. Och allt det här ökar sen pressen på de globala leveranskedjorna. just som världens regeringar försöker tämja den galopperande inflationen dessutom. Grejen är ju nämligen att de extra kostnaderna som omvägen runt Kap Horn och Goda Hoppsudden innebär sist och slutligen kommer att betalas av, gissa vem? Jo, konsumenter som du och jag. Men vill man se krasst på saken, där som klimatförändringarna stänger en dörr, kanske de öppnar en annan. Nordvästpassagen, den nordliga rutten norr om Kanada, kan inom en hyfsat nära framtid bli möjlig för sjöfarten, åtminstone för ett antal månader om året när issmältningen accelererar. Den rutten skulle till och med vara kortare än vägen via Panamakanalen. Och Nordvästpassagen har ju den ytterligare fördelen att den har ingen väntetid eller transitavgifter. Men det här lämnar ju fortfarande Panama i sticket. Landet har inte bara kanalen att tänka på. Panamas 4,3 miljoner invånare ska ju ha vatten att dricka också. Samma vatten som Panamakanalen så desperat behöver. Ja, och jordbruket och gruvdriften är också beroende av de krympande vattentillgångarna. Så vad ska Panama ta sig till? Panama hade ju högt flygande planer för sin höna som värper guldägg. Kanalen som tiotals tusen människor dog för att gräva ut. Panamakanalen har moderniserats och utvidgats under årens lopp och flera utvidgningar finns i planerna för att tillåta både flera och större fartyg att passera. Men allt det här kan nu rinna ut i sanden när vattnet tryter. Kanalmyndigheten i Panama säger enligt The Guardian att de gör allt de kan för att fixa situationen med hjälp av, inom citat, innovativ teknik och långsiktiga investeringar för att mildra de negativa effekterna och skydda kanalens drift. En möjlighet som just nu undersöks är att skapa en ny tredje konstgjord sjö kring floden Indio på kanalens västra sida. Den här skulle mata vatten till Gatunsjön via en 8 kilometer lång tunnel. Men det här projektet det möter hårt motstånd, inte minst från lokalbefolkningen i området, vars hemtrakter skulle slukas upp av den nya reservoaren. Kanalmyndigheten säger hur som helst att den här sortens vattenbrist är någonting som ingen hade kunnat förutse. Men det här är nu inte riktigt sant. Experterna har i årtionden varnat för att det förändrade klimatet kommer att få långtgående effekter på de globala leveranskedjorna och på världsekonomin. Ett byggnadsverk som Panamakanalen är ju onekligen ett av den moderna världens sju tekniska underverk, om man frågar mig. Den är till en stor del direkt ansvarig för den ekonomiska boomen på 1900-talet och för den höjda levnadsstandarden över hela världen. Men Panamakanalen är också lite av ett monument över vår hybris. Den är ännu ett exempel på vår tro att vi hade lyckats tämja naturen. Men när temperaturen stiger och isen smälter kan den här sortens antaganden börja falla som dominobrickor. Vi får lov att återkomma. Och det var allt för den här veckan. Ett nytt avsnitt hittar du som vanligt nästa lördag på Yle Arenan. Tack för sällskapet, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!